försökte väl vara öppen för frågan och gick ut, fick möjlighet att gå ut i sovjetisk tv och efterlysa honom och även i radio 1989.
Och till och med alltså gå ut i tv-program?
Ja, i tv-program och ge så att säga mitt eget telefonnummer. Det var på radio och också i tv. Och det kom inte in några som helst så att säga trovärdiga vittnesmål om att han skulle ha levt efter 1947.
Lite okonventionell forskningsmetod, men ändå inte alldeles orimlig, va? Sådant land som Sovjet.
Nej, det var glasnost, kan man säga, höjdpunkt, eller när glasnost öppenheten bröt igenom. Allt var möjligt och fortfarande är det alltså en stor öppenhet.
89, det var alltså i anslutning till att också den här dödsattesten, om man ska kalla den så, eller rapporten om hans död, Wallenbergs död, ja, då publicerades. Ja. Tror du att den är äkta?
Ja, det har kommit fram dokument så sent som efter den misslyckade statskuppen som ju har skapat så att säga ett nytt Ryssland, kan man säga, ett demokratiskt Ryssland. Dokument som stöder den här dödsrapporten.
När du säger att han är död, alltså, vad tror du det beror på att man inte i Sverige officiellt har velat säga detta? Du är ju inte ensam som forskare, alla. Nej. Är det väldigt många forskare i världen?
Ja, bland historikerna, det kan man gott säga. Och säkert många andra och journalister som uppfattar honom som död. Som orimligt att han skulle leva fortfarande. Jag tror att det får du väl fråga dem som...
Ja, varför det är över din...
Det är svårt att säga. Jag menar om Raoul Wallenbergs släktingar inte vill tro att han är död. Det är väl en så att säga känslomässig fråga.
Känslomässig, ja.
Jag vet inte om man har fastnat i ett spår, om det nu är så att man fortfarande från officiellt håll inte accepterar de dokument som har kommit fram nu.
Februari 1993. Åter en rapport om Raoul Wallenberg.
Det foto som kan föreställa Raoul Wallenberg i ett sovjetiskt fångläger 1985 granskas nu av Utrikesdepartementet i Stockholm. Svenska Dagbladet rapporterar att det är ett gruppfoto på sångare och musikanter vid ett fångläger i Gorki-regionen. Fotot har överlämnats av en kvinna som var lägerfånge och som säger att mannen på fotot kallades Raoulis Wallenbergis. Raoul Wallenbergs bror Guy von Dardel och ambassadör Per Anger utesluter inte att bilden föreställer Raoul Wallenberg.
Maj 1993. Nya rön om Raoul Wallenberg.
Sverige vill nu gärna se de dokument som den ryska tidningen Izvestia säger sig ha och som sägs bevisa att Raoul Wallenberg avrättades 1947 på Stalins order. Detta är UD:s reaktion idag på uppgifterna om nya fakta i fallet Wallenberg.
Budapest 1945. I krigskaoset för den segrande sovjetarmén bort Raoul Wallenberg. Han kastas i fängelse och dör. Det har ryssarna sagt ända sedan de började visa sig villiga att tala om det överhuvudtaget. Nu sägs den ryska tidningen Izvestia ha kommit över dokument som visar att Wallenberg avrättades i fängelset med nackskott. Bland dokumenten ska finnas ett brev till utrikesministern Molotov till höger. Avsändaren till vänster, Andrei Vyshinsky, en gång Stalins åklagare, kräver att Wallenberg avrättas. Beslutet fattas av Josef Stalin. Vad tror du om de här nya uppgifterna?
Ja, det är svårt att säga förrän man har exakta uppgifter om vilken grund journalisten i fråga har. Det finns ett brev som vi vet är intressant, för det finns refererat i arkiven. Det är ett brev från Abakumov, statssäkerhetschefen, till dåvarande utrikesministern Molotov från 17, tror jag det var, alltså mitten av juli 1947. Och det brevet finns inte i arkiven, men det har uppenbarligen någon information om Wallenberg.
Vad säger annars ryssarna idag? Vad är deras utgångspunkt? Vad hände?
Jag tror att deras förmodan är att Wallenberg dog då 1947. Men någon klarhet dokumentmässigt är det annars, det har de ju inte.
September 27, 1994. Svensk TV4 gjorde nu i september mera inträngande undersökningar och kom fram till lite mer om mysteriet Raoul Wallenberg. Även om de inte kunde ge någon slutlig uppgift vad som egentligen hände med den svenske diplomaten Raoul Wallenberg.
Jag tar er till ett Moskva som aldrig tidigare visats i svensk TV. Ni ska få besöka fängelset och cellen och avrättningsplatsen, kyrkogården där Raoul Wallenberg enligt Kalla Faktas uppgifter begravdes. Det här är en resa till ett land och en tid då detta med att döda en medmänniska ingick som en helt naturlig del i statsapparatens vardagsarbete. I syfte att göra sig av med påstådda fiender.
Det har känts för mig personligen liksom som ytterligt engagerande och angeläget att försöka få veta sanningen. Det är det handlar om.
I snart 50 år har Raoul Wallenbergs öde varit en av de stora olösta gåtorna. Men det är med största sannolikhet här, i graven för icke-efterfrågad aska i Donskoj-kyrkogården i Moskva, som hans stoft ligger. Från sovjetisk sida har man hävdat att Wallenberg dog i en hjärtattack 1947 här i Lubjanka-fängelset. Från svensk sida har man närt ett hopp om att han överlevt. Vi har träffat människor som var med vid den tiden och med hjälp av dem och genom att lägga samman uppgifterna i nya dokument kan man entydigt slå fast att Wallenberg blev mördad. Det var först när sovjetsystemet rasade samman som hoppet tändes om att äntligen få veta vad som verkligen hände. Den nya öppenheten skulle kunna ge insyn i de tidigare stängda arkiven.
Как-то уже так традиционно сложилось, что Валенберга ищет в архивах КГБ. Вот. Основные поиски сосредоточены в архивах бывшего КГБ. Хотя на самом деле следы Валенберга, ну, если так можно выразиться, могут обнаружиться в самых необычных и самых даже неожиданных архивах. Это могут быть и архивы Министерства внутренних дел, и архивы партийные, бывшие, в том числе и до сих пор мало изученные исследователями президентский архив.
En svensk-rysk undersökningskommission tillsattes för att arbeta med fallet. Men sanningen visade sig vara mer svårfångad än någon kunde ana. I början gjorde kommissionen visserligen en del framsteg. Bland annat återfanns Wallenbergs tillhörigheter, såsom hans pass. En del dokument har också hittats. Men man upptäckte att någon har systematiskt försökt sudda ut spåren efter Wallenberg i arkiven. Under hela 1940-talet arbetade Soja Zarubina åt KGB. För henne var det en omvälvande tid. Vid andra världskrigets slut tillhörde hon Josef Stalins stab vid förhandlingarna i Jalta, Teheran och Potsdam. Men 1951 blev hon utrensad ur KGB, ett av många offer i de ständigt återkommande maktstriderna inom sovjetledningen. Det var en atmosfär av ständig fruktan och osäkerhet där dokument i känsliga ärenden kunde förfalskas eller förstöras på order uppifrån.
Well, they didn't trust anybody. And I, to my mind, especially those who work in this sort of shady business, they were fearing for themselves. They were fearing that somebody might come in and find it out. And I will tell you why. Because the KGB, through all these years of purges, they also went through purges. And they were careful about their own, saving their own skin.
En annan som överlevde är den här mannen, Pavel Sudoplatov, en av Stalins handgångna män. I våras publicerade han en bok om sin tid inom KGB som ansvarig för flera mord på Sovjetunionens påstådda fiender. Pavel Sudoplatov är 87 år gammal och sjuklig, så det är sonen och medförfattaren Anatoli som talar i hans ställe.
I do think that Khrushchev was is definitely guilty of suppressing all evidence in the Wallenberg case, and he was the man who gave instructions to destroy the Wallenberg file in 1956 or 1957 to Serov, who was at that time chief of the KGB. Without his permission, you know, no one could destroy anything in these top secret archives.
Ibland har metoderna att förstöra uppgifterna varit klumpiga. Med modern teknik har övertuschad text i fängelsejournalerna kunnat tas fram. Bit för bit har fragment av sanningen blottlagts, och vi ska nu följa Wallenberg i spåren ända till slutet. Den första tiden satt Wallenberg inspärrad i Lubjanka-fängelset som låg inne på gården i den fruktade säkerhetstjänsten KGBs högkvarter i centrala Moskva. Han misstänktes vara spion, men mycket tyder på att KGB ville värva honom som sin egen agent.
Jag пришёл к выводу. Во-первых, когда я узнал, что Сталин расписал меню для господина Валенберга, для заключённого Валенберга, причём меню совершенно необычное для содержания арестованных во внутренней тюрьме, которое включало в себя такие деликатесы, как черную икру, там и ее количество. В чем дело? Что это жалость, сочувствие Сталина? Это желание исправить допущенную, скажем, военной контрразведкой ошибку? Нет, конечно. Нет, конечно. Это был, с моей точки зрения, прямой государственный расчет.
Men efter bara några månader, den 29 maj 1945, flyttades Wallenberg till Fortovo. Det är ett annat fängelse i Moskva. Där tvingades han sitta i närmare två år. Det var en tid nästan helt utan förhör.
So if he was moved from Lubyanka, that means he was not very well actively interrogated anymore. So it was sort of put on the shelf, or you would say half frozen. When he was taken back, I'm sure they wanted to reopen the case or start it anew. I mean, that is my, you understand, my deduction. But that most probably is the case.
Den 1 mars 1947 återfördes Wallenberg till fängelset i Lubjanka. Nu handlade det om månader innan hans öde skulle avgöras. Den svenska ambassadören Söderblom hade i försiktiga ordalag börjat fråga efter den försvunne svensken, som därmed blev ett problem för de sovjetiska ledarna. I ett dokument från maj 1947 diskuterades fallet. KGB kom ingen vart med Wallenberg, och man talar om att det är nu dags att avsluta fallet. Ordet likvidering används. Utrikesminister Molotov skickar denna skrivelse vidare till KGB-chefen Avakumov. Längst upp lägger han till en enkel uppmaning som kan tolkas som ett klartecken till att Wallenberg nu ska dödas. Kamrat Avakumov rapporterar till mig. Ytterligare en och en halv månad senare, den 17 juli 1947, utfärdas en dödsattest. Det är där som Wallenberg påstås ha avlidit i en hjärtattack. Men dödsorsaken fastställs aldrig säkert. I kanten noterar nämligen fängelseläkaren Smoltsov att liket ska kremeras utan obduktion, enligt order av KGB-chefen Avakumov.
Även om namnet Smoltsov, det var alltså fängelseläkaren, även om det namnet är äkta, så innebär det inte att rapportens innehåll är äkta. Därför att mycket talar för att det är ett beställningsverk av den dåvarande KGB-chefen Avakumov, som var en stor brottsling. Att vad de ändå gjorde med Raoul Wallenberg, så fabricerades denna rapport för att dölja sanningen.
But I know for sure when they say that it was a heart attack, it was already a gloomy question mark.
Do you know that?
Because, well, I know time? Because I have the two of my relatives who were, well, I mean, all of us had relatives who were in concentration camps. One of them was my uncle, one of them was my aunt's husband. And they both said that they were a heart attack. Both of them were very young and very strong. And many years later, we found people who were there with them, and of course, they were exterminated.
How many people knew, do you think, in 1947, what happened to Wallenberg?
I think Molotov was definitely aware of what was happening. According to the documents, it seems that Wyszynski suggested that Wallenberg should be liquidated. And clearly, I think the Minister of State Security, Abakumov, was the man who gave the orders to liquidate Wallenberg in prison.
Я убежден, что никто, вопреки воле Сталина, себя бы вести не мог.
Petrovjanov själv, den sista överlevande i KGB-ledningen, hävdar att han inte vet vad som hände med Wallenberg. Och alla de skyldiga i Sovjetledningen är borta. KGB-chefen Abakumov blev själv avrättad efter att Stalin dött. Nikita Khrushchev fick ett ståtligt monument i en kyrkogård i Moskva. Medan utrikesminister Molotov fick nöja sig med en liten minnessten när han dog, 96 år gammal. Men under toppfigurerna fanns några till som visste.
Below them, probably the case officer in charge of Wallenberg, the man who was the chief of the desk that dealt with this particular case.
Men också de som gjorde det smutsiga jobbet inom KGB är döda. Utom en, mannen som förhörde Wallenberg i fängelset. Hans identitet hölls länge hemlig, men namnet är Daniil Grigorievich Kopelansky. Wallenbergkommissionen har försökt tala med honom, men det slutade illa.
Den sista gången vi var där så gick han handgripligt till väga. Jag fick en knytnävsslag i ansiktet. Ja.
Kopelansky öppnar aldrig själv när någon söker honom. Och några bilder av honom finns inte. Men den här gången befann han sig på fel sida om ytterdörren.
We're wondering about the signature on the interrogation stick.
We have nothing to say about it. I have told all of what I could to the state commission, and it is nothing. It is zero.
But what about your name on the paper?
I can't understand it. It's possibly a mistake. There was many mistakes in this century.
It's not your handwriting, is it?
Possibly. I can't say.
Do you remember Wallenberg?
Oh, no. I haven't seen him and don't know his name. I didn't know his name more only through the press. And I've told that more than once. That's all.
Good.
Goodbye.
Okay.
He has every reason, you know, to not to admit the fact of his involvement in this case, because the case is very scandalous.
Fortfarande efter nästan 50 år är fallet så känsligt att ingen vill erkänna sin inblandning. Orsaken är att Wallenberg mördades. Mellan raderna i ett av de funna dokumenten skymtar den hemska sanningen fram. 10 dagar innan dödsattesten utfärdades försökte man nämligen hitta ett sätt att kunna hävda att Wallenberg omkommit redan i Budapest. Orsaken kan bara vara en. Man hade bestämt sig för att döda Wallenberg och detta var ett sätt att dölja sin skuld. Det finns bara en detaljerad skildring av hur det kan ha gått till och den kommer från Pavel Sudaplatov och hans son Anatoli. Enligt dem dödades Wallenberg här i ett hemligt laboratorium i centrala Moskva som kallades Lab X. Metoden var en injektion med gift. Pavel Sudaplatov utnyttjade själv kunskaperna i detta Lab X vid åtminstone 4 olika mord på människor som var obekväma för sovjetledningen. Gallren sitter kvar på fönstren och längre in i byggnaden låg denna skräckkammare.
It is now known that some of them were secretly liquidated in Lubyanka through the channels of the toxicological laboratory headed by Professor Marinovsky. That is why it is reasonable to believe that Marinovsky or his team secretly executed Wallenberg. Probably they even didn't know his name.
Efter att Wallenberg dödats fördes han hit till Donskoj-krematoriet som var det enda som fanns i Moskva vid den tiden. Hit fördes alla KGBs offer. KGB-männen kom om natten med liken i en lastbil och åkte sedan när jobbet var gjort. Stoftet efter alla dessa människor lades sedan på en och samma plats i graven för icke efterfrågad aska. Hela sanningen kommer vi kanske aldrig att få veta, men här slutar sökandet efter Raoul Wallenberg.
Ja, efter 49 år så ser det ut som cirkeln börjar sluta sig och vi närmar oss åtminstone ett troligt faktum. Att Raoul Wallenberg mördades i juli 1947, troligen med hjälp av en giftspruta. Det är så att det finns en svensk-rysk Wallenberg-kommission som snart kommer med sitt resultat. Ingen väntar sig några stora överraskningar och kanske är det här byråkratiska utredningsarbetet mest ett sätt för politiska svenska makthavare att dölja sitt dåliga samvete i fallet Raoul Wallenberg.
Oktober 1994, tv-programmet Striptease.
Om några månader är det 50 år sedan den svenska diplomaten Raoul Wallenberg försvann i krigets Budapest. Raoul Wallenberg som har kommit att bli en av Sveriges största hjältar genom tiderna. Men ovissheten om hans öde har också kommit att spela en roll i det kalla kriget och blivit ett vapen i det kalla kriget, inte bara i Sverige utan också utomlands. Knappast ett enda möte har ägt rum mellan svenska och sovjetiska regeringsrepresentanter utan att fallet Raoul Wallenberg har kommit upp. Ändå borde det redan 1957 ha stått klart för oss svenskar att Raoul Wallenberg var död. För det året presenterade ryssarna ett material som sa att den svenska diplomaten Raoul Wallenberg dog i Lubyanka-fängelset den 17 juli 1947. Det var sensationella uppgifter, men de blev inte trodda i Sverige. På senare år har det blivit möjligt att göra en analys av det dokument som ryssarna hänvisade till 1957. Den analysen har gjorts av svenska och ryska tekniker tillsammans. När resultatet blev klart hemligstämplade svenska UD-resultatet, så vi for till Moskva för att få veta vad de hade kommit fram till.
Misstron i den svenska opinionen var så pass grundmurad att den egentligen inte trodde på någonting som kom från Moskva.
Det finns ett dokument, den så kallade Smaltsov-rapporten, med en rapport från fängelseläkaren Smaltsov till chefen för säkerhetstjänsten Abakumov i Lubyanka-fängelset. Som meddelar att Wallenberg avlidit natten till den 17 juli 1947.
Vi vill ha Wallenberg tillbaka! Vi vill ha Wallenberg tillbaka!
Så länge som det kom in uppgifter om att Wallenberg hade synts på andra ställen och vid andra tider, så trodde vi inte på Smoltsov-rapporten.
Jag hade väl lärt mig så pass mycket ändå om ryskt mentalitet och att sanningen var ju aldrig det som de framförde, utan det var ju lögner hela tiden alltså.
Budapest, julen 44. Ryssarna har omringat staden och rycker fram gata för gata. Den 13 januari når de fram till Bensurgatan i Pest. Där stöter de på första legationssekreteraren vid svenska ambassaden, Raoul Wallenberg. Han har befunnit sig då i staden i 6 månader och 4 dagar, utrustad med ett svenskt diplomatpass och ett amerikanskt uppdrag. Att rädda så många judar som möjligt undan nazisterna och de ungerska fascisterna. Den 14 januari försvinner han med rysk eskort från Pest. I själva verket förs han till Moskva, där han sätts i Lubjanka-fängelset misstänkt för spioneri. Den 16 januari får svenska ambassaden i Moskva ett meddelande från ryska utrikesministeriet att Raoul Wallenberg står under ryskt beskydd. Vi åker till Moskva för att söka sanningen om ett fall som aldrig tycks ta slut. Åren direkt efter kriget förnekade ryssarna all kännedom om Raoul Wallenberg. De sa sig inte ha hittat några dokument eller handlingar om honom i ryska fängelser eller arkiv. Sedan 1956, mitt under det kalla kriget, for en svensk regeringsdelegation till Moskva. Fallet Wallenberg stod högt på dagordningen. Det var det första svenska statsbesöket någonsin i Sovjetunionen. Sverige hade koalitionsregering och besöket var politiskt känsligt.
Ryssarna försökte att få bättre förbindelser med Sverige. Vi var ganska istadiga och var inte lika intresserade.
Vad kom det sig då?
Ja, om igen skulle jag ta inrikespolitiska hänsyn. Att man inte ville visa sig undfallande. Vi nappade inte på, det var ju Erlander. När Erlander reste 56 så var det ju efter mycket övervägande om han skulle ge sig iväg på denna resa. Och han tog med sig Hedlund så att han inte skulle behöva bära ansvaret ensam.
Gunnar Jarring var själv med vid mötet 1956.
Jag kan se Molotov framför mig, orörligt ansikte. Han var ju, jag skulle säga, det var vi på den tiden vi talade om stenansikten. Och Molotov hade ett sånt ansikte. Men den gick med på vår framställning. Och Hedlund och jag också var väl lättare när vi gick därifrån. Och
vad kunde
tala om
till?
För Erlander att allt är i ordning.
Vad hade ni väntat till? Hade de kunnat säga ni det här?
Ja, vi var inte alls säkra på att de skulle acceptera det.
Då, 1956, erkände inte ens ryssarna att hon tagit Wallenberg. Officiellt var hans öde okänt för dem. Men Erlander och Hedlund hade med sig en rad vittnesmål från frisläppta krigsfångar som träffat Wallenberg i ryskt fängelse. Uppgifter som skakade också ryssarna.
Jag kom till Moskva tillsammans med Erlanders delegation. Så jag hjälpte att få ordna programmet där och så. Men så kom svenskarna med stor material och så. Och då började man diskutera på utrikesdepartementet alltså, materialet. Och så fick jag veta alltså, hur är det i verkligheten.
Vad tänkte du själv då när du hade hört den officiella versionen tidigare och att han inte fanns här? Och sen så fick du veta att jo, men han finns nog här. Vad upplevde du själv då?
Ja, jag var, jag vet inte vad det heter, jag var också deprimerad, kan man säga det, ja. Att det var så. Alltså. Att tänka alltså, att i fyra år tro alltså, att det var så, och så plötsligt, alltså. man känner sig inte precis bra när man får någon sådan.
Nej, jag kommer inte ifrån Lubjanka-fängelsets källare. Lubjanka som ligger strax här bakom och som var det fängelse där Raoul Wallenberg satt 1947, så mycket vet vi i alla fall.
Enligt ryssarna var det också här han dog. För i februari 1957, året efter Erlander och Hedlunds besök, ändrade ryssarna sina tidigare uppgifter totalt. De sa sig nu ha hittat en läkarrapport från den 17 juli 1947 skriven av fängelseläkaren Smaltsov i Lubjanka. Läkaren skrev att Wallenberg avlidit i fängelset under natten. Svenskarna fick en utskrift av innehållet i rapporten. Och dessutom bad ryssarna såväl den svenska regeringen som familjen Wallenberg om ursäkt.
Det svar som de ger då 1957, det är mycket långtgående.
Ja,
det... Och för deras egen del mycket vanhedrande eller pinsamt, eller hur man nu vill uttrycka det.
Förbjudande skulle jag säga. Att en supermakt som Sovjetunionen klär av sig, står naken inför det här lilla landet Sverige. Och erkänner inför svensk allmänhet och den svenska regeringen, ja, vi har ljugit. Ja, vi blev förda bakom ljuset av vår egen underrättelsetjänst, vår egen säkerhetstjänst.
Ändå var saken inte ur världen. Svenskarna trodde inte på Smaltsoff-rapporten och krävde fler bevis, medan ryssarna vidhöll att han var död.
Om Wallenberg skulle leva 1957 så skulle han vara släppt alltså, och befriad. Och jag tror att han skulle vara befriad också efter 1953, när situationen, den psykologiska och politiska situationen har ändrats radikalt alltså. Och så många som, och man rensade fängelser från många, många utlänningar på den tiden. Så jag tror att Wallenberg skulle inte bli någon undantag.
Men vid varje möte efter 1956 mellan svenska och sovjetiska regeringsmedlemmar behandlades också frågan om Wallenbergs öde. 1966 granskade historikerna Hans och Elsa Villius Smaltsoff-rapportens innehåll. Själva dokumentet hade de inte tillgång till. De använde källkritiska metoder för att slå fast om den var äkta eller inte.
Vi koncentrerades helt och hållet på frågan om Wallenberg kunde vara i livet eller inte, och vi kom fram till den slutsatsen att Wallenberg med all sannolikhet dog natten till den 17 juli 1947.
Vi tyckte det var oerhört tragiskt att han på det sättet hjälpte till att stöda den ryska versionen.
Ja.
Och vi hade väldigt svårt att smälta att han gav oss den här dolkstöten i ryggen så att säga, när vi var mitt uppe i det arbetet då att kämpa för Rahls frihet alltså.
Makarna Villius gör ju en värdering av...
Det gick sannolikt. Jag inte igenom. Det gick jag inte igenom.
Så du såg bara att det var en orimlighet att påstå detta utifrån, ja, det ringa material de hade?
Ja, just det. Alltså jag såg att det var för mig självklart att det inte fanns några bevis.
Jag har inte tillräckligt erfarenhet av den typen av källkritisk forskning. Jag tror att med ett enda dokument att avgöra om det är äkta eller inte, utan att ha sett dokumentet överhuvudtaget, det tror jag helt enkelt inte gör det. Men man måste ha vilken källkritisk skola som helst.
Inom historisk forskning så skiljer man på två olika typer av källor. Dels är det rester av ett händelseförlopp, och den här rapporten, det är en rest från händelseförlopp. De har alltid försteg framför berättande källor som berättar. Du vet att det finns ju så många personer som helst som har träffat, säger sig ha träffat Wallenberg efteråt. Men om det här dokumentet är äkta, då tar det över så att säga och besegrar alla de andra berättande källorna. Och det menar vi att det här dokumentet gör. Framförallt var det innehållet i dokumentet som är väldigt viktigt. Det är till exempel, för att ta ett exempel, Wallenbergs namn stavas med enkelt L, och det är vanligt i ryskan att man uttalar främmande dubbelkonsonanter enkelt, framförallt kombinationen LL. Det står Wallenberg med ett L på två ställen, det är alltså inte en tillfällighet.
Varför menar du det, att det inte är en tillfällighet?
Nej, om det på två ställen står stavat med ett L så är det väl, då är det väl avsiktligt, eller man tror att namnet stavas så. Medan däremot en förfalskare som ju haft tillgång till massor av dokument som man från svensk sida lämnat över till ryssarna innan det här dokumentet, memorandumet att han var död, kom ut. Han, förfalskaren, hade alltså haft alla möjligheter i världen att stava namnet rätt. Och det är en sak som alla förfalskare har gemensamt, och det är att man vill övertyga motparten att det man gör är äkta.
Hade dokumentet varit en förfalskning avsedd att försöka övertyga svenskarna, så borde förfalskaren enligt makarna Villius ha skrivit Wallenbergs namn korrekt i dokumentet, alltså med två L. Men så skedde inte. En förfalskare skulle också ha sett till att dokumentet omfattade eller täckte in så många vittnesmål om Wallenberg som möjligt, men det gör det inte heller. I dokumentet står att Wallenberg dog 1947 trots att det fanns ett vittnesmål från en person som påstod sig ha varit i kontakt med Wallenberg 1948. Så skulle en förfalskare inte ha utformat dokumentet. Dessa och andra iakttagelser rörande Smaltsoff-rapporten gjorde att makarna Viljus drog slutsatsen att den var äkta. Och samma slutsats borde svenska UD ha kunnat komma till redan 1957.
Det hade varit möjligt redan 1957 att konstatera att han var död.
Ja, det menar jag utan tvekan, ja.
Varför gjorde man inte det då?
Jag tror att det delvis beror på att man i vanliga fall inte använder den här sortens metod att sitta och analysera dokument på det här sättet. När man, det här är inte en vetenskaplig institution, Utrikesdepartementet. Man sitter inte på det sättet, man tillkallar heller inte folk. Det har hänt nu att man har tillkallat när det gäller den här DC-3 att man tillsatt en kommission. Men det gjordes aldrig. Jag tror att om man hade tillsatt en grupp forskare, historiker, så hade alla kommit till samma resultat som vi har kommit till, utan tvekan.
Innebörden i detta är att om svenskarna tagit det sovjetiska svaret om Wallenberg på allvar 1957 och undersökt Smaltsoff-rapporten, hade man enligt Viljus kunnat avskriva alla planer på att finna Wallenberg i livet. Makarna Viljus textanalys 1966 visade att Smaltsoff-rapporten sannolikt var äkta. För några år sedan blev det möjligt att tekniskt undersöka originaldokumentet och det gjordes i samarbete mellan svenska och ryska specialister. Undersökningen blev klar för 3 år sedan, men vi har tvingats åka till Ryssland för att få se resultatet eftersom det hemligstämplats av svenska UD.
Ja, vi har alltså kommit överens med ryssarna att när det gäller utredningsmaterial som har framställts inom ramen för arbetsgruppen så kommer det inte att släppas under pågående arbete innan det har slutdiskuterats, och det har ännu inte skett. Det är utrikessekretessen, förhållandet främmande makt, som tillämpas helt enkelt.
Nu letar vi efter ett laboratorium. Det är så att Smaltsoff-rapporten har undersökts på 2 ställen, dels i Sverige på Statens kriminaltekniska laboratorium, men den undersökningen fick vi inte ta del av i sin helhet eftersom den av någon anledning har hemligstämplats. Men den andra undersökningen gjordes på ett laboratorium här i Moskva.
Из документов это означает, что рапорт Смальцова является подлинным.
Det de svenska experterna har kommit fram till är att man inte kan fastställa med 100% säkerhet att det verkligen skulle ha skrivits av honom vid den här tiden. Och när det gäller bläck- och pappersanalysen så kan man inte fastställa med någon större grad av precision när det skulle ha skrivits. Kan alltså röra sig snarare om ett intervall på 10-15 år.
Согласие было полное, и более того, не только согласие, но и, ну, я бы сказала, что мы думаю, что это подтвердят и наши шведские коллеги тоже.
Ja, det är obegripligt. Om man på rysk sida har sagt att vi är överens med svenskarna om detta, vad ska det då känna till? För mig känns det ju nästan då som man försökte hålla det hemligt därför att resultatet är obekvämt på något sätt. Jag vet inte.
Ryssarnas förklaring att Raoul Wallenberg dog i Lubjanka-fängelset den 17 juli 1947 har varit politiskt obekväm i Sverige under hela efterkrigstiden.
Ska göra en ny undersökning av fallet.
Ärendet har varit inrikespolitiskt känsligt och ingen regering har kunnat göra sig av med det.
Jag har flera tillfällen då Sträng sa att nu måste vi ha det. Kan vi inte få klarhet nu så kan vi inte fortsätta. Jag vet att Torsten Nilsson sa samma vid ett tillfälle. Vi fortsatte ändå. Samtidigt måste man ju också komma att familjen låg ju över statsministern själv ständigt med att ni måste göra ert yttersta. Och det gjorde vi. Alla gjorde det.
Men det är inte enda skälet.
Familjen kan inte vara enda skälet till att en hel stat...
Familjen inte, jag har redan sagt att ett annat skäl är naturligtvis det inrikespolitiska läget, att man inte fick ge upp någonting.
Har det funnits någon möjlighet att stiga av frågan då politiskt och säga, men det här är inte sannolikt längre, det här går inte?
Inrikespolitiskt tror jag inte att det har funnits någon möjlighet för någon svensk regering att de senaste 40 åren stiga av ärendet.
Jag antar att de som har varit mycket intresserade av det här har haft dels ett rent ideellt syfte, har haft kanske uteslutande ett syfte att trycka på och öva en politisk press på Sovjetunionen så att de fick lov att klara ut det här. Det har funnits ett sånt självklart intresse, och det har ju framförallt varit, givetvis varit familjens intresse. Men sen har till denna aktion knutit an andra som inte har trott på möjligheten överhuvudtaget att få ut Wallenberg, som har trott, antar att han är död för länge sedan, men som har utnyttjat Wallenberg-ärendet i propaganda mot Sovjetunionen.
Och från att ha utnyttjats i den inrikespolitiska propagandan växte fallet Wallenberg till den internationella scenen och blev en bricka i det kalla kriget.
Frågan var ganska lugn. Slutet av 60-talet och under 70-talet, som var en avspänningens period, och sen så blommar den upp igen under andra hälften mot slutet av 70-talet.
Varför då?
Ja, då har vi ju en annan situation i världen igen. Avspänningsperioden är över, tövädersperioden är över i öst-västrelationerna. Vi får Carters mänskliga rättigheters kampanj som ju vände sig mot Sovjet också. Vi får Afghanistankriget. Vi får Reagan vid makten i USA som driver väldigt hårt sitt korsrideri, så att säga, mot ondskans imperium som han kallar Sovjetunionen. Det var ju hårda bud då. Man får naturligtvis en motsvarande upptrappning i propagandakriget från Sovjets sida. Och i det här läget, att då samtidigt Raoul Wallenberg-frågan blomstrar, när det liksom de realiteterna kring honom borde tala för att, jag menar, att han inte alls finns kvar i Sovjet längre, att han måste vara död. Och, ja, dessutom har det gjorts undersökningar för länge sedan av Smaltsoff-rapporten från svensk sida som är trovärdiga, paret Viljus. Och, jag menar, det finns mycket då som egentligen med sunt förnuft pekar på att det här är mytbilder man håller på och målar upp. Och att det då kommer samtidigt med det som har kallat det andra kalla kriget under 80-talet, det kan väl inte vara någon tillfällighet?
Jag tror att Raoul Wallenberg väl rätt mycket tjänade som symbol för en kraftig antisovjetisk våg i Förenta Staterna. Och att detta väl ledde till att den svenska regeringens attityd när det gäller den amerikanska draghjälpen var rätt delad. De var nog inte odelat entusiastiska över den här kopplingen mellan Stockholm och Washington för att driva Wallenberg till Moskva. Men samtidigt var det omöjligt att inte välkomna den här hjälpen som vi fick från amerikanerna.
De övertygande bevisen för att Raoul Wallenberg dog i Lubjanka 1947 har av politiska skäl alltså aldrig accepterats, vare sig i Sverige eller i utlandet.
Jag tror inte man hittar några spår, men däremot så har man ju klart för sig att vi har aldrig varit motståndare, vare sig min fru eller jag, till att man fortsätter undersökningarna. Absolut inte, det kan ju komma fram nya resultat. Men jag tror att i grundfrågan kommer man aldrig att kunna rubba på att Wallenberg dog natten till den 17 juli. Det är jag helt övertygad om.
Raoul Wallenberg har inte dödförklarats trots att han har varit försvunnen i 50 år. Och det beror på att det har stiftats en särskild lag, Lex Wallenberg, som håller honom vid liv administrativt fram till år 2000 då den ska omprövas. Kanske då, över 40 år för sent, kommer fallet Raoul Wallenberg att läggas till handlingarna.